Välkommen till Gångbad Online-podden säsong 2. I den här podden nördar vi ner oss i allt som har att göra med gång, gångbad och ljudvibrationer. Jag kommer bland annat att intervjua människor som alla, precis som jag själv, på olika sätt har fördjupat sig i ljudvibrationernas läkande kraft. Är du också intresserad av gång, soundhealing, vibrationer och ljud av olika slag? Välkommen att lyssna. Välkommen till Gångbad Online-podden i samarbete med gångbadonline.se där du kan lyssna på gångbad i ditt eget vardagsrum med fantastisk ljudkvalitet. Jag heter Frida Helsing Olsson och med mig som gäst idag har jag Ulrika Berge. Välkommen Ulrika.
Ja, tack så mycket. Roligt att vara här.
Jättefint att ha dig med. Jag gör som jag brukar i de här poddarna, att jag gör en liten påa som jag kallar det, där jag sammanfattar lite kort om dig och så får du fylla på om du tycker att jag glömmer någonting. Eller om det är någonting som inte stämmer också. Ja. Okej. Ulrika, hon är konstnär, arbetar med skulptur och bilder, beskriver sig själv som uppfinnare, upplevare, mottagare. Hon ställer just nu ut på Länsmuseet i Jönköping med utställningen Förundran, iakttagelser av världen. Har studerat vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och konsthögskolan i Bergen. Certifierad soundhealer på Harmonic Sound i Spanien. Hon är också författare till boken Kamelen. Hittade meditationen via yogan och har mediterat regelbundet sedan 2007. Började spela på kvartskristallskålar 2014 och har sedan dess spelat regelbundet. Så välkommen igen Ulrika. Fick jag med det som du ville att jag skulle få med eller vill du fylla på med något?
Nej, jag tyckte det var jättebra.
Lite kort sammanfattning sådär. Vill du berätta om din utställning i Jönköping? Vi kan väl liksom börja där så går vi in på soundhealing, fördjupar oss i det sen.
Ja, jag har en ganska stor installation på nästan 200 kvadrat som jag byggt upp på museet i Jönköping. Och det består framförallt av skulpturer men också av ljud. Jag har byggt en självspelande gång och jag använder min röst också i utställningen. Och hela den utställningen handlar om hur jag upplever världen. För jag tycker att världen är väldigt mycket vibration. Att allting vibrerar och är energi. Samtidigt som det också har liksom fysiska former som vi upplever med ögon och öron och näsa. Liksom. Förut har jag jobbat mer liksom föreställande, men här har jag på något sätt försökt fånga hur världen känns för just mig i ett mer så här abstrakt verk som är så stort så du går in och du rör dig i det och du får dina egna liksom upplevelser. Min fascination för ljud började när jag 2006 var på en resa i Kina där jag var inbjuden att ställa ut. Då besökte jag flera tempel och på ett av de här templen så var det en jättestor klocka. Och den hängde liksom i en träställning och var ungefär lika stor som en människa. Som att jag skulle kunna stå i den. Och så hängde den liksom bara 10 centimeter kanske från marken med öppningen neråt. Och så var det en stor klubba som hängde också i en träställning. Men man kunde liksom slå till den med handen. Tre slag slog de bönder som kom och slog på klockan för att deras skörd skulle lyckas. Och det var liksom en kö av människor som ville slå på klockan. Men det var också som att de lät ljudet klinga. Och ibland försvann kön. Och det blev liksom stilla ett tag. Och jag blev så himla fascinerad av det här ljudet. För jag kände det så tydligt liksom, i hela min ryggrad. I hela min kropp. Så, här. Så jag satte mig vid kanten. Då satt jag kanske 3 meter från klockan vid sidan. Eller kanske ännu lite närmare. Och bara liksom mediterade med det här ljudet. Och bara liksom gick in i meditation och kände ljudet i kroppen. Och det var liksom en fantastisk upplevelse som jag har svårt att sätta ord på, men alla ni som är intresserade av ljud kan säkert föreställa er Och jag tror det var liksom början på min ljudresa. Och på samma resa letade jag också upp en liten klangskål som jag tog med mig hem till Sverige, som inte var speciellt märkvärdig. Och senare när jag lärde mig mer om klangskålar så tycker jag inte den har så märkvärdigt ljud. Men det var ändå ett sätt att ta med sig den här upplevelsen hem. Så att den var viktig på sitt sätt.
Ja, just det.
Sen,
Och nu, du väver ju in ljudet i din konst också, som du berättade om med din utställning, där du har en gång och som spelar hela tiden och din röst. Kan du berätta lite mer om det, just med själva utställningen och hur du har gjort där?
Det kan jag göra. Jag har ju i min konst länge arbetat med tillstånd, att jag ser att konsten också är en slags energi eller vibration, och att jag vill liksom att det ska vara en fysisk upplevelse när man går in i en utställning. Att det verkligen är någonting som man upplever liksom med kroppen, med sinnena, att det gör något med, att det gör något inom en. Och att jag har ju jobbat med ljud och spelat för andra i många år, men att jag börjar använda ljuden av gång och min röst i utställningen är ju också ett sätt att förstärka den upplevelsen av att vara i ett annat slags tillstånd. Så det är ju väldigt parallellt med hur jag arbetar med skulpturer och konst och ljud. Och just i den här utställningen i Jönköping blev det väldigt starkt, för att de frågade mig om jag ville flytta en annan utställning till det rummet. Men när jag var och tittade på rummet, som är väldigt fint, vackert i sig själv, så kände jag bara att jag vill bygga en utställning specifikt för det här rummet. Så jag har verkligen jobbat med utgångspunkt i rummet, och jag märker att när människor kliver in så stannar de upp. Så det är ju också någonting med så här att vi människor ofta har ett väldigt högt tempo. Och medan om vi går ner i tempo, då hamnar vi direkt i nuet, en upplevelse av nuet. Och det tror jag är hela liksom grundtanken i det jag håller på med i mitt arbete, är ju att jag önskar att människor är i kontakt med sig själva på ett djupt plan. Och att både ljud och andra upplevelser kan hjälpa oss med det. Och nyckeln är ju på något sätt att vara i nuet. Att vara i upplevelsen som är precis just nu.
I ögonblicket.
Ja.
Om du guidar oss visuellt när man kommer in i det här rummet, vad är det vi ser och vad är det vi upplever? Vad upplever vi med våra sinnen när vi kommer in i det här rummet?
Ja, det första som möter dig är ett verk som består av liksom, spiralformade blad som är liksom väldigt sköra. Det är nästan som att om du föreställer dig att alla blad har ju liksom nerver i sig. Om hela bladet är borta och bara nerverna är kvar. Och det är väldigt många sådana, kanske 80 stycken. Och de är stora, de är typ 1 meter varje blad, så att, och på olika höjder. Så att du kliver verkligen in i den upplevelsen. Och det liknar ju inget som du har sett. Det finns ju någon slags likhet med naturen, kanske nekrosblad eller kanske någonting. Men färgerna är ju liksom helt annorlunda. De är ju liksom i en rosa, gul, varm, röd skala. Så att det är ju en väldigt annorlunda upplevelse i sig. Sen sitter det en stor tratt på väggen. Som om du går nära så hör du att det är ett ljud in i den. Ett väldigt stilla ljud som kommer. Och när du vandrar längre in så ligger det liksom stora skärvor av något som ser ut som ägg, men är alldeles för stort. Och du ser också liksom en pelare och skuggspel. Också några liksom knoppformade varelser som kommer ner från taket och liksom öppnar sig, som rör sig sakta i någon slags stilla andning. Så det är ganska många olika saker som händer, och samtidigt spelar den här gången som hänger väldigt synligt på väggen. Den slår, det är en väldigt dov ton som vi har tagit fram i den gången. Den har en väldigt djup så här, så den låter. Och ibland kommer en röst uppifrån taket.
Okej, är det din röst?
Ja, det är min röst.
Ja. Vad heter det? Jag är så fascinerad över den här gången som spelar. Är det ett inspelat ljud eller spelar gången på något sätt utav sig själv?
En teknik så att det är en motor som slår till en klubba på gången.
Wow.
Så att det verkligen blir ett riktigt ljud. Och om man jämför med att en gångspelare spelar gång, så är det ju ganska begränsat. För att liksom, det finns ju så många platser på gången att röra en gång, och det finns så många sätt att röra den på och få alla liksom, de här magiska ljuden. Och den här, den blir ju hela tiden, den får en, ett slag på samma punkt.
Just
Men det
det.
kan vara lite olika hårt. Så att det blir ju inte samma världar som öppnar sig. Men jag tror många som går in i utställningen har ju aldrig hört en gång överhuvudtaget. Så att det är ju ändå ett väldigt magiskt ljud. Och speciellt det här liksom dova som ändå ibland liksom slår över i övertoner.
Hur valde du ställe? Alltså, hur valde du ställe på gången? Är det något speciellt ställe på gången som du ville ta fram?
Ja, vi lyssnade. Jag hade ett förslag. Jag har jobbat ihop med en tekniker som jag brukar jobba med. Jag hade ett förslag på var på gången. Men sen när han hade byggt klubban. Alltså det var mycket krångligare än jag trodde. Men det är framförallt för att allt måste vara totalt ljudlöst. För du vill inte ha...
Någon
det är
mekanik,
bara gångens ljud
liksom,
som ska
något.
Höra. Nej, precis.
Ja,
så att det, det var det som var det klurigaste. Och, för vi siktade på att bygga liksom, två klubbor från början. Att vi skulle använda två punkter. Men till slut, eftersom det var så mycket olika saker vi måste lösa, så blev det bara en. Men jag hade ett förslag. Men det var också så att när vi väl hade liksom, byggt klart mekaniken. Och han har byggt den så att vi kan, liksom, vi kan reglera den. Vi kan flytta den till olika ställen. Så blev det ett lite annat ställe. För att vi testade klubban och vad ger liksom bäst resultat med det vi har byggt. Det var det som avgjorde vilken punkt på gången.
Alltså jag tänker så här jättestort när jag hör om den här mekaniken. Att, för jag vet att Adam Svensson, när jag intervjuade honom, han hade ju liksom en vision eller en bild, en dröm om ett rum där man kunde gå in i och bara höra ljudet från gången, inte att det var en gångspelare som spelade, utan att gångarna spelade utav sig själv och man bara kunde gå in i det här rummet. Och det här är ju definitivt
är
en början på det.
Det är som ett litet steg åt det hållet.
Ja, det är det verkligen.
Och det var också den gången kommer från Gong Academy. För att jag hade tänkt använda min egen gång och sen så insåg jag att det går ju inte, den ska ju vara där i 4 månader. Jag måste tag en gång till och då fick jag ett väldigt bra pris för att den skulle vara i utställning, så det var jag jätteglad för.
Fint, det är fint med samarbete.
Det gör någonting med hela rummet att den där gången är där och slår. Och jag har tänkt det i många år faktiskt att jag vill ha en gång. Jag har haft den idén länge att jag skulle vilja ha en gång i en utställning. Det är ofta så med saker jag bygger att jag har sett dem väldigt, väldigt länge innan de till slut...
Innan det manifesteras liksom, i verkligheten.
Att man hinner tänka på så många idéer. Liksom. Så att det är liksom de som verkligen stannar kvar med mig som till slut kommer ut. Det tar mer tid att bygga saker än att skapa idéerna.
Precis. Du började yoga genom meditation, eller hur var det? 2007 någon
gång? Ja, jag hittade
någon
meditation
gång.
Genom yoga kan man säga. Att jag åkte på ett yogaläger där det visade sig vara väldigt mycket meditationsundervisning. Och efter det gjorde jag en av de längre meditationerna varje dag. Men efter 3 månader så slutade jag nästan sova. För att det blev så mycket energi. Och då gick jag tillbaka till de här lärarna från yogaskolan och frågade vad jag skulle göra, för jag tyckte att det var lite stressande att jag inte sov, även om jag var jättepigg. Och det var först då de förklarade för mig att det var en väldigt energisamlande meditation, men det är inte så ofta, och det vet ju alla som har mediterat mycket, att om man gör det så sover man ofta mindre på natten, men man brukar ju ändå sova. Så då förstod jag liksom att de här gamla teknikerna, de är ju väldigt kraftfulla om man går in i dem. Och jag slutade göra den dagligen. Men om jag är så här trött eller reser så är det mycket intryck och så. Då gör jag fortfarande den meditationen som jag får mycket energi av. Men annars i min vardag så är meditationen mycket mer att sitta i naturen. Eller sitta med ljuden. Eller spela på instrumenten som jag har hemma.
Vad var det som gjorde att du sökte dig mot andlighet eller till andlighet i början? Eller har du liksom, har du allt, eller det kanske
jag
alltid har funnits?
Det har nog alltid funnits för mig, men det har inte jag har inte haft så mycket språk för det.
Nej.
Det har jag tänkt på mycket, att liksom, att det var väldigt närvarande liksom ända, så långt jag kan minnas från att jag var barn också, att vara liksom i meditativa tillstånd. Men jag tyckte också, speciellt från tonåren och framåt, att det snurrade väldigt mycket tankar. Och det var det som var skönt för mig när jag hittade liksom mer så här strukturerade former att meditera på. Jag gjorde det lite grann redan i 25-30 års ålder någon gång. Men då tyckte jag att det var väldigt svårt om jag bara skulle sitta själv. Det blev bara tankar. Men så fort jag satt med en eller flera andra så blev det liksom stilla. Men sen tyckte jag det var först när jag lärde mig de här riktigt gamla teknikerna som jag fick tillgång till, att kunna switcha, liksom, att gå från ett stressat tillstånd till ett tillstånd där jag inte tänker. För att det har jag upplevt tidigare i livet, liksom. Det har funnits med alltid, men jag har inte haft liksom, ja.
Vad är det för tradition som du gör? Är det något speciellt?
Nej, det var en sån klassisk yogaskola av gammal stil där de undervisar samma sak som en guru från 60-talet har lärt sig i Indien, typ. Så det var verkligen väldigt, väldigt strukturerat, och man jobbar med grova tillstånd och fina tillstånd. Men det var någonting med det. Och som idag, så om jag är själv och liksom jobbar med min konst, så tänker inte jag så mycket. Då är jag ju väldigt mycket bara i nuet med det. Medan när jag var liksom 25 och jobbade med konsten, så tänkte jag konstant under tiden. Jag hade jättemycket tid att tänka, eftersom jag ägnade så mycket tid åt att bygga saker med händerna. Och det tycker jag är en väldigt skön förändring. Och jag vet inte, det kanske finns en sån förändring som har med ålder att göra också. Men för mig är det väldigt förknippat med meditation. Och jag upplever idag att väldigt många människor har väldigt mycket och snabb aktivitet i huvudet, oavsett ålder. Att det är samhället som vi har byggt med alla liksom mobiler och datorer och tv-apparater, och liksom att det speedar upp liksom på något sätt.
Ja, det tror jag också. Bruset hjälper ju inte till att liksom komma ner i varandet eller in i sig själv, liksom, utan snarare tvärtom.
Ja, och just därför tror jag att just liksom gång och de här andra instrumenten, skålar och rösten, när man jobbar liksom med vibrationen i rösten, det är liksom ett fantastiskt verktyg. För att det har bara hänt mig en gång när jag på alla spelningar jag haft, att det var en person som inte klarade att gå ner i varv direkt, att jag var tvungen att liksom göra lite mer så här, guida henne ner.
Ja,
men ändå, så även när folk kommer springande från jobbet i värsta stressen, och sen så lägger de sig ner, och så när de här ljuden börjar komma, så är de redan i en annan tillstånd. Ja. Och jag tror att det finns ett jättebehov av det.
Ja, för att verkligen.
Den vilan som vi når med hjälp av de här ljuden, det är ju inte någonting utanför oss själva, utan det är ju vår egen vila som finns djupt inne i oss själva. Det är ju det är ju den vilan som finns, och det är också när vi är i den vilan som våran kropp kan liksom göra massa saker. Den kan läka sig själv, den kan göra väldigt magiska saker.
Ja,
jag vet
precis.
Inte vad den kan läka och inte, men det, att det är absolut finns liksom, det finns inom oss svaret på våra frågor.
Ja, och just det där att, som du säger också, att vilan eller stillheten finns inte utanför, utan den är inuti. Det finns ingenting att, eller liksom, det går inte att söka eller hitta svaret utanför, utan det är kontemplationen som leder dit. Liksom. Ja. Du har ju berättat om det här templet och den här stora klockan som du mediterade vid i 2 timmar. Hur fortsatte din soundhealing-resa efter det? Jag vet att du utbildade ju i Spanien bland annat. Kan du berätta lite om fortsättningen där?
Jag hade ju den där skålen med mig, och sen tänkte jag att jag skulle skaffa flera skålar. Men jag har ju också levt i stor del av mitt liv med väldigt, väldigt enkelt, med väldigt lite pengar. Så jag tänkte, men det får jag göra någon gång när jag har lite mer pengar. Och sen när jag till slut hade det, då visade det sig vara ganska svårt att hitta skålar, för jag ville liksom lyssna på dem. Och det var ju liksom innan allting var så online som nu. Och sen, så jag försökte ganska mycket, jag ringde folk som jag fick tips om, sålde skålar och så här, men det gav liksom inget napp. Och sen plötsligt så sa en av mina vänner att han Han har 7 skålar i garderoben i sin lägenhet som han hyr ut. Som han bara spelat på 2 gånger och ägt i många år. Och jag bara, va? Och han bara, du kan låna dem så här. De står ju bara där. Och så åkte vi, men det är inte metall, det är något annat. Så jag vet inte, glas kanske. Så ja. Jag bara, ja, konstigt, aldrig hört talas om. Så åkte vi och hämtade dem. Och jag blev alldeles, jag hade aldrig sett sådana här vita kristallskålar som är jättevanliga nu för tiden. Men jag hade aldrig sett det. Så jag blev väldigt så här, oj vad fin, vad vackra de var. Så här, estetiska instrument liksom. Och jag radade upp dem hemma på vardagsrumskolvet. Och sen så började jag spela på dem. Och jag bara tyckte att det var helt fantastiskt. Jag blev nästan som förälskad i dem efter ett tag. Jag spelade kanske 1 eller 2 timmar om dagen. Och jag började prata om dem och liksom, mina vänner blev så här, men tjatar om de skålarna igen. Du vet, man precis vågar bli trött på någon som är liksom väldigt uppe i någonting. Och så blev det liksom att de kom och lyssnade liksom. Och så började det bli spelningar i mitt hem och så blev det liksom spelningar på andra ställen. Och så det växte liksom väldigt organiskt. Men jag har också märkt det senare att de där, att spela så mycket under den, det var kanske några månader som jag verkligen spelade så här mycket varje dag. Det förändrade hela min relation till ljud. För jag har hållit på en del med musik, spelat instrument när jag var liten och så, men jag har liksom inte känt mig musikalisk eller känt att jag egentligen förstår musik. Jag hör ju såklart skiftningar, det gör ju alla, men jag förstår inte vad det är musikens uppbyggnad som ändrade sig för att det blev en skiftning. Och det är ju väldigt intressant att det verkligen ändrat det jättemycket, att jag liksom hör musik på ett annat sätt, vilket jag är jätteglad för. Och jag tror att det var redan innan där så hade jag en period när jag mediterade mycket i naturen på morgonen på vägen till min ateljé. Och då började jag plötsligt använda rösten väldigt mycket när jag mediterade, för jag kände att liksom, när man bara gör en ton så här, så blir det så mycket liksom vibration, att det kändes som att det liksom öppnade kroppen på något sätt. Och ibland så tog jag liksom tag i så här träd och sånt och liksom hängde så att det liksom också blev en sträckning av kroppen, och så gjorde jag så här ljud. Och det har jag hållit på med också liksom jättemycket. Men jag har ju ändå känt, jag har alltid känt att jag har väldigt mycket röst, men att jag har liksom inte känt mig trygg när jag ska liksom sjunga med andra i någon kör eller så. Jag har liksom alltid känt att jag behöver lyssna in och följa, men där var det så liksom bara fritt att det handlar mer om att göra de här ljuden och att liksom hitta ljuden som skapar mest vibration, som jag höll på länge med att hitta liksom hur man får mest vibration i kraniet så här. Och det var ju liksom inget som jag tänkte att jag någonsin kommer liksom dela med någon annan. Men jag höll på väldigt mycket med det för att jag själv mådde bra av det. Och när jag många år senare tog en träning som jag visste hade mycket röstträning i Spanien. Och det var inte alls länge sedan. Det var typ 2 år sedan, precis innan corona. Då var det för att det ibland när jag sjunger, när jag spelar på skålarna, kommer det så här övertoner och sådana saker. Men jag har liksom ingen teknik. Jag kan inte, om någon säger så här, gör en, kan du sjunga övertoner? Så kunde jag inte det. Utan det kunde liksom bara komma när jag var i ett slags flöde. Ja, då träffade jag en Miguel som hade gått den här träningen och lärt sig mer om övertoner där. Och så tänkte jag, ah, men då åker jag dit och lär mig det. Och sen när jag kom dit så blev jag liksom överraskad att den utbildningen handlade så mycket om att ge så här en-till-en-behandlingar. Som jag
Vad är det för någonting?
Tänkt på att göra. Liksom att du ger en sound healing till en person bara. Så du lägger den på en brits. Och
ja,
sen,
en till en. Jag tyckte du sa MTM.
Ursäkta, man pratade otydligt. Men ja, en till en behandlingar. Och det här var inget som jag liksom reflekterat över att göra, även om det har hänt ibland att jag spelar för en person. Och de jobbade mycket med rösten som grund i den tekniken. Och då plötsligt så blev det så starkt när jag gav behandlingar, för att jag jobbat så mycket med vibrationerna i min röst. Och det var en väldigt stark upplevelse för mig. Jag har inte gett så mycket, jag har gett några en-till-en-behandlingar efteråt. Men men framförallt så var det något som lossnade, att jag började sjunga mycket mer. Så nu ibland också bara sjunger jag vibrationer för andra, kanske i olika sammanhang. Och att det var någonting liksom som föll på plats för mig. Någon slags trygghet med att faktiskt gå en slags träning.
Mm, Ja, men det är alltid fint att ta del av mer kunskap, andras kunskap. Alltså, det finns ju så mycket.
Ja, det finns så mycket. Och bara det att få liksom ett helt gäng med ljudkompisar.
Ja,
som
men
är lika
precis.
Nördigt intresserade som en själv. Det är ja. Fantastiskt liksom.
Ja. Men på vilket sätt arbetar du med sound healing idag? För du är ju, alltså konstnärskapet har ju, det är ju ditt jobb, ditt yrke. Och det tar ju liksom en stor del. Och även om du får in ljud i ditt konstnärskap. Men om man vill liksom komma och, har du gångbad? Kan man gå till en behandlingar om man vill till dig? Alltså ja. Hur ser det ut?
Man kan komma på en till en behandlingar. Men hittills, jag har liksom inte annonserat det. Utan det har varit mer människor som har varit på gångbad. Eller som känner mig som har frågat om jag kan göra det.
Mm.
Jag har inte spelat regelbundet på något speciellt ställe på sistone. Men sist spelade jag. Jag har ändå spelat några gånger i sommar. Jag har spelat mindre sista året på grund av covid.
Mm.
Jag gjort någon enstaka liten spelning i min ateljé.
Mm.
Med 7 personer. Men... Ja, i sommar har jag spelat på Rosenhill någon gång. Och en del privata fester. I helgen ska jag spela på en fest.
Mm.
50-årsfest.
Ja, men vad härligt.
Med många människor som kanske aldrig har hört gång förut.
Men du har blivit inbjuden då?
Så då, ofta är det någon som har varit på någon spelning. Och sen jag tror också att jag skriver, om de går och kollar på min hemsida så skriver jag någonstans tror jag att jag gärna spelar på olika platser och olika kontexter. Jag tycker det är roligt.
Ja. Vilken är din hemsida där?
Den som heter så här klangresa.se brukar jag skriva. Men nu har jag inte uppdaterat den på länge.
Nej.
Men jag har inte, jag tror också att det där med en till en behandlingar, det har ju också att göra med att jag tycker att det är svårt hur jag ska formulera mig om det. För att jag gillar inte begreppet healing.
Nej.
Jag förstår inte riktigt det. Och det har att göra med att det är liksom lätt att tro att det är något som kommer utifrån. Medan jag liksom tror att det, allting kommer inifrån dig själv.
Mm.
Att någon håller space och liksom gör någonting som hjälper dig att komma i djupare kontakt med dig själv. Det är ju såklart jätteviktigt och jättevackert. Liksom. Men jag förstår ju att jag egentligen bara behöver beskriva det.
Ja, just det.
Så det är väl mer så där att jag har många olika saker som jag gör.
Mm.
Annars så jag funderar lite på, jag skulle gärna hitta ett ställe där jag spelar lite mer regelbundet igen. Jag har gjort det vissa perioder i livet. Men det jag allra helst skulle vilja, om jag liksom bara fick drömma, det är ju att göra en utställning som den i Jönköping som är närmare mitt hem.
Mm.
Så att jag kan verkligen spela ofta i den. Det hade varit liksom det kraftfullaste ur mitt perspektiv att göra liksom. Och det kommer säkert hända i framtiden, för det brukar vara så när jag har någonting som jag väldigt gärna vill göra, så kanske det kommer uppstå. Men det vet jag inte när. Det kan ju hända snabbt eller att det tar flera år innan det händer.
Ja, just.
Ja. Men jag tror att det är på väg att liksom ännu intimare liksom knyta ihop konsten och livespelningen och hela min värld. Liksom.
Mm. Mm.
Men det dyker upp ett minne i mitt huvud som jag också måste dela.
Berätta.
Som handlar om Kina. Ah, men det är mitt starkaste gångminne faktiskt. Mm. Och det är en annan resa till Kina för kanske 8-9 år sedan. Då jag reste med en kinesisk vän och vi besökte hennes hemstad. Och då tog hon med mig till tempel för att hon vet att jag är väldigt intresserad av så här, liksom andliga saker och andliga traditioner.
Mm.
Och vi hade med hennes gamla mamma som var 85 år. Och så gick vi upp på ett berg där det var några så här stigar som vindlade sig. Så man skulle liksom gå som någon slags meditation. Och så mitt när vi var där uppe på det där berget så hörde jag ljudet av någonting. En fantastiskt ljud som liksom bara välde ut över hela dalen under oss.
Mm.
Och jag bara... Vad är det där? Och min vän, hon bara, jag vet inte. Och jag bara, jag måste kolla. Så här. Men jag insåg liksom att om vi ska ta med hennes mamma ner för berget så tar det jättelång tid.
Mm.
Så vi bara, jag måste springa, säger jag till henne. Och hon bara, ja men vi kan ses om 2 timmar utanför tempelingången.
Mm.
Och så bara, okej. Okay. Och så sprang jag ner. Och så det här ljudet som bara, jag försökte springa mot ljudet. Mm. Det var så kraftfullt ljud. Jag tänkte, vad är det för någonting?
Mm.
Jag tänkte på den där klockan såklart. Men jag förstod att det måste vara något helt annat. Och sprang jag ner till templet. Men jag insåg direkt att ljudet kommer inte från templet, det kommer från någon annanstans. Så jag sprang liksom i dalen uppåt mot där ljudet var. Och sen, jag vet inte hur länge, jag sprang ganska länge. Alltså. Och så till slut kom jag fram till en jättelik gång som det stod en liten sån här orange munk och slog på. Orange klädd, han var inte orange, men det var liksom, han var så liten jämfört med den här jättestora gången som då var utomhus. Men den hade liksom ett specialbyggt så här tempeltak över sig och sen hade den två små sidotempel. Och så var liksom hela området liksom inhägnats med ett litet staket, så jag förstod att jag får inte gå in. Men han slog liksom sista slaget precis när jag stod
precis när du kom fram.
Framför. Och sen tog det slut liksom. Och jag försökte kommunicera med honom, men det var ju inte
slå
han.
Mer.
Han var, ja, precis, nej, det förstod jag att jag skulle göra, men jag var bara nyfiken på liksom, varför den där var där och varför han slog på den. Och man förstår ju att han hade, det var ju liksom bestämt, han, det är ju ceremoniellt att han ska slå ett visst antal slag. Så jag förstod ju, det var ingen annan där än honom och mig. Så att jag fick bara liksom acceptera att jag fick den här upplevelsen, men jag vet inte riktigt kontexten. Men jag kunde ju se med egna ögon, de här gamla templen är ju byggda så att nedanför oss låg ju en av de gamla huvudstäderna och det här var ett av de största templerna. Så då ligger den i en dal som liksom vänder sig ner mot hela stan. Så att, och då ligger templet, huvudtemplet ligger med liksom berget i ryggen så att det vetter liksom ner. Man mediterar och energierna går mot stan. Och den här gången låg ju ännu högre upp i samma dal. Så att liksom ljudet går ju mot templet och sen liksom vidare ner mot staden. Man förstår ju liksom att de verkligen... när de har gjort de här sakerna tänker på liksom att det här är liksom en energi som vi slår ut här och den rör sig ditåt liksom.
Precis,
den
rör ska sig
åt
nå
alla
till.
Håll, men det är väldigt så här, det är inte liksom det är inte ett instrument man slår bara för det är vackert, den har ju som en större kontext runt sig som vi kanske inte riktigt liksom förstår eller tar till oss.
Ja, vad intressant. Alltså, min nästa fråga var egentligen om du kunde dela med dig av en stark upplevelse.
Ja.
Och det kom automatiskt.
Det kom spontant,
ja, jag har egentligen bara en fråga till. Men jag tänker att är det någonting mer som du vill berätta eller dela med dig av som jag inte har frågat som du vill ska komma med?
Nej, men jag tänker på det att det här är ju en gångpodd och gång är ju liksom ett fantastiskt instrument. Men jag tycker ju också att jag upplever ju väldigt att det är ju någonting med rösten också. Mm. Och jag köpte ju faktiskt min första gång, det var för att jag fick till mig att den skulle hjälpa mig att frigöra rösten ännu mer. Och det tycker jag också att den har gjort. Men det som är med rösten är ju att vi kan få den här vibrationen inifrån oss själva också. Och att jag har tänkt på det till exempel att om du har så här störande ljud eller ljud som är väldigt liksom svåra för dig i din omgivning som du är plågad av liksom. Man kan ju vara plågad av både ganska låga ljud och höga ljud. Om det är ett konstant ljud så är det ju svårt, men om det är liksom något tillfälligt som att det är din smoothie blender eller någonting som gör så här ljud som du nästan inte pallar liksom, då kan du ju laborera med att göra ljud själv samtidigt. För det är väldigt intressant vad som händer då när du gör ett ljud inifrån. Så blir ju de ljudvågorna mycket tydligare i din kropp än de som kommer liksom utifrån. Och det där är ju, det är ju något som är väldigt starkt. Och lika så om man är sjuk och ligger hemma och inte har en gång. Så kan man alltid humma. Man kan alltid liksom, och även väldigt milda... små ljud påverkar oss väldigt starkt. Och jag tänkte på det för ett tag sedan när jag hade väldigt lust av att göra något tillsammans. Så jag bjöd in lite av mina vänner om de ville komma och bara jobba med rösten några timmar i min ateljé. Och då kom de och de var så glada och det var flera som uttryckte att de verkligen kände att de behövde typ skrika eller liksom, att de behövde verkligen använda rösten. Och sen när vi gjorde det så var det liksom ingen som skrek. För att det som är så intressant, det är som för att vi tror att det är skrika vi behöver för att det finns något tryck eller liksom, men i själva verket så är det ju väldigt mycket olika saker som vill komma ut. Och det var liksom fantastiskt vackert att lyssna på den eftermiddagen. Det var ju inte musik, men det var ju liksom väldigt ursprungliga saker som kommer ur oss när människor känner sig fria och bara låter de ljud som vill komma just nu komma. Och en del hade lätt att gå in i det för att de har gjort sånt förut och känner mig. Och andra tog det lite längre tid, men alla kom efter en stund in i det. Att vi bara får låta liksom. Och det är spännande att vi då låter vi inte. Det är inte det vi tror att vi behöver som vi behöver låta kanske. Nej. Utan det finns så många uttryck inom oss.
Ja.
Och det är något som jag tror ibland att jag kommer hålla på med mer också. Att jobba med röst. Att bara hjälpa människor att få kontakt med rösten.
Mm.
För det är något med det. Och ibland kan jag göra det som en del av ett gångbad också. Att få alla liksom att ljuda på slutet.
Mm.
Men det är lite olika. Mm. Om det är läge eller inte.
Ja, alltså jag tycker det är så fint det där att just att man faktiskt har det instrumentet med sig hela tiden. Att man alla har det alltid tillgängligt. Ungefär som när man pratar om andetaget i yogan till exempel. Ja. Att man har det tillgängligt hela tiden. Alla kan liksom använda sig av det, och samma sak med rösten. Sen är det ju väldigt många som har, som jag upplever i alla fall, att man har något slags trauma inblandat, stort eller litet, till sin röst, och att man kan vara hämmad i sin röst, men desto viktigare kanske att få använda den och få...
Jag tror nästan alla har det. Och det har ju på ett sätt, jag kan ju fortfarande känna mig ganska otrygg i förhållande till att vara i den vanliga musikaliska världen, liksom om jag ska sjunga med några andra runt en brasa liksom, och sen en sång som jag inte riktigt kan. Så jag tycker det är jätteklurigt. Men om någon frågar så här, vill du bara ljuda lite här vid brasan, då kan jag göra det liksom. Och det blir väldigt melodiöst kanske det som kommer. Så det är ju så där har jag liksom byggt upp någon slags självtillit. Men jag tror att det är väldigt många. Och jag tror för mig, jag sjöng väldigt entonigt som barn. Och mina föräldrar lät mig bara sjunga ändå hemma. Och sen när jag liksom började sjunga i skolan och sådär, då sa de så här, men du sjunger inte alla toner och lika. Det gjorde jag inte heller. så här. Och Nej. Det är klart att det är ett slags förtryck i det liksom. Men det är ju så det. Men samtidigt förstår man ju att om man vill att en klass ska sjunga en sång, då vill man verkligen att de sjunger den sången. Så jag tänker att alla, jag tror nästan alla har sådana, utom de få liksom som kanske på något sätt lyfts fram liksom hela tiden sedan de var liten som den musikaliska. Men jag tror alla andra har, den stora massan har nog olika liksom hämningar när det gäller rösten. Och så tänker jag också att det är väldigt, bara det hur vi pratar är ju också väldigt olika. Och en del har mer avspända röster och en del har mer liksom ansträngda röster. Och det har ju också med vår historia att göra.
Ja, precis, man kan läsa av mycket eller läsa av, men ja, men alltså vibrationen från någons röst, ljudet från någons röst berättar ju saker för oss, precis som spegelneuronerna liksom, det man ser berättar saker för oss, även om det kan, man kanske inte vet exakt, det är inte det jag menar, men liksom man får ju en känsla för en annans ljud, verkligen. Okej, jag har en sista fråga som jag brukar ställa till de som är med. Och det är, vad gångarna, kristallskålarna, alltså healinginstrumenten, vad har de lärt dig? Vad har de liksom fört med sig in i ditt liv?
Ja, men det tydligaste är ju att de har gett väldigt mycket glädje till mig. Och att också den här känslan att kunna dela den glädjen med många. Att det är något väldigt fantastiskt med det. Ja, sen är det vad de har, om man ser, det var liksom den direkta svaret på det där, vad de har fört med sig liksom i livet. Vad de har lärt mig. Men det är ju väldigt mycket lyssnande. Att spela. Jag upplever ju det väldigt mycket som en dialog liksom, med instrumenten. Och sen tycker jag också, jag har tänkt på det, att det är ju liksom, jag brukar innan jag spelar gång till exempel, brukar jag sitta en stund med mudran, alltså handpositionen för universell kärlek. Därför att det liksom blir som en vana för mig. För då kan jag ganska lätt liksom koppla till ett tillstånd som jag tycker är fint att utgå från när jag spelar. Mm, och jag kan göra det ganska snabbt om jag är på en så här rörig fest eller någonting. Jag upplever ju också att när jag spelar så kopplar jag väldigt tydligt till något som är större än mig. Och ibland är det nästan bara det som spelar. Och ibland är det liksom min energi och det och instrumenten som spelar tillsammans.
Mm.
Och det är ju väldigt fascinerande med den här typen av instrument. För att de svarar ju liksom alltid på det som är i rummet. De som kommer.
Mm.
Så att jag upplever, även om det är jag som spelar, så upplever jag det väldigt mycket som ett samskapande.
Mm.
Och det är någonting som jag liksom längtat mycket efter i mitt liv, tror jag. För att jag har jobbat så mycket själv med allting. Det blir ju så när man har en sån konstnärstillvaro, så är man väldigt mycket liksom själv i sitt jobb. Så att jag tror att liksom, lusten och behovet av att spela är ju väldigt mycket för den kontakten. Och också liksom samtal och vänskaper som liksom växer ur det.
Ja, vad fint. Tack snälla du för att du har delat med dig utav dina upplevelser och dina tankar. Häng kvar nu efteråt så får vi prata lite till. Men vi avslutar själva podden, själva intervjun här.
Ja, jätteroligt att du bjöd in mig.
Ja, tack. Välkommen till Gångbad Online. För dig som älskar gångbad och vill ta gångbadet med dig hem till ditt eget vardagsrum och lyssna med fantastisk ljudkvalitet.